Putin has gone from an autocrat to an outright aggressor, and Russia from a difficult neighbor to a rogue state.
Estlands premiärminister Kaja Kallas är en av Putins mest högljudda kritiker. Hennes tuffa stil har gett henne internationell stjärnglans och rekordhögt förtroende på hemmaplan.
Kaja Kallas liberala reformparti blir med bred marginal största parti och möttes av jubel från partikamraterna på valvakan i Tallinn.
På en kvart får du veta om Kallas frispråkighet gör det omöjligt för henne att bli NATOs nya chef. Och vad hon skulle svara om hon faktiskt fick frågan.
I must say that I'm of course flattered.
Det är torsdag den 1 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på SvD. Therese, du har varit i Estlands huvudstad Tallinn. Kanske mer än en gång.
Många gånger, ja.
Jag har alltid velat åka till Tallinn, men jag har aldrig kommit iväg. Har jag missat något?
Ja, det har du verkligen. Det har faktiskt blivit en riktig foodie destination. Man äter otroligt gott i Tallinn, vilket även Guide Michelin har upptäckt och har skickat dit folk nu för andra året i rad. Nu låter jag som jobbar för Estländska turistbyrån här, men åk dit. Fastna inte i Gamla stan bara, det finns mycket mer att upptäcka.
Okej, det ska jag komma ihåg. Du var ju i Tallinn för att bland annat träffa Estlands premiärminister Kaja Kallas. Och hon är ju en person som verkligen har trätt fram i rampljuset sedan Rysslands invasion av Ukraina.
Verkligen. Hon har blivit något av en mediefavorit, och jag intervjuade henne för ett år sedan också faktiskt, och då hade hennes personal räknat ut att hon hade varit med i 1100 artiklar sedan krigsstarten, alltså sedan då i februari i fjol, på 3 månader. Det var ju inte 1100 olika intervjuer, utan vissa går ju i många tidningar. Och det har ju inte minskat sedan dess.
Hur kommer det sig då?
Men det är det här att hon blev på något sätt ansiktet för den starka kritiken mot Putin, att hon sa sanningar, och hon var och är väldigt tydlig i sin kritik. Alltså hon är gammal advokat, så att hon är van vid att tala och kommunicera. Och hon har som sagt från start liksom att Putin är sån här, han är sån här, han är sån här.
We should not return to business as usual with the war criminals. If you look at the definition of genocide in the international law, then it says that genocide is your will to wipe off a nation or part of the nation and act accordingly. This is what we see happening in Ukraine.
Han är kriminell, han är terrorist, att det är krigsbrott som de begår, folkmord och sådana här tydliga triggerord som media älskar.
Varför tror du att just hon då har blivit en sån frispråkig kritiker? För att det är inte så att alla ledare pratar på det sättet.
Nej, verkligen inte. Men man måste också förstå de 3 baltiska ländernas historia. Att de ligger där på gränsen till Ryssland, 3 små länder som är livrädda för Ryssland. De var ju ockuperade under den sovjettiden från tidigt 40-tal och fram till 1991. Och den här rysskräcken sitter i deras benmärg, i deras DNA. Så det genomsyrar alla estländare. Och det hon säger är ju saker som estländarna tänker. Och man ska också ha med sig att det Kallas gör och det hon har gjort, det är ju att indirekt be om hjälp. Jag frågade henne, säger du de här sakerna för Ukrainas skull eller säger du dem för Estlands skull?
This is a matter of our own security. Ukraine is fighting for their freedom and actually Ukraine is fighting for our freedom as well.
Det handlar ju om att få uppmärksamhet från övriga världen och från övriga NATO helt enkelt, så att man ska komma till baltländernas hjälp om det skulle hända någonting, och att man ska visa Ryssland redan nu att kom inte här och kom inte att invadera oss igen, för vi kommer slå tillbaka. Det är ju 3 små länder med relativt små arméer, även om samtliga 3 då har ökat sina militärutgifter mycket sedan kriget började. Estland är nu uppe över 3%. Men det som hände efter Krim också när Ryssland invaderade 2014 var ju att NATO grundade tillfälliga, kan man säga, militärbaser i alla de här 3 länderna, som sen permanentades efter krigsutbrottet i fjol då. Och man vill ha ännu mer från Baltikum. Mer vapen som kan avskräcka Putin.
Ja, ytterligare tecken på att de är ju väldigt utsatta också.
Ja, absolut.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Men det här kanske är en liten knäpp tanke, men jag har ändå tänkt den, och om man nu är väldigt rädd för sin granne och ens granne är Ryssland och man har sett vad de har gjort i Ukraina, är det då helt självklart att man väljer den approachen att vara väldigt kritisk?
Ja, i det här fallet skulle jag säga det. För att det som sagt, det handlar om att visa styrka. Är det någonting vi har sett med Vladimir Putin, den ryska presidenten, så är det ju att han inte respekterar något annat än styrka. Visar du dig svag så bits han liksom. Men sen är det också att Estland är också det land i världen som har gett mest vapen och pengar till Ukraina per capita, ska man säga. Och det gör man också för att, som en sa som jag träffade nu när jag var i Tallinn, varenda rysk stridsvagn som förstörs i Ukraina är en mindre som kan attackera oss. Man ska verkligen inte underskatta den här rädslan som finns för Ryssland. Den är otroligt påtaglig.
Och en sak som jag tänkte när jag läste din text. Jag tyckte det kändes som att det var en väldigt eftertänksam person som du hade träffat.
Mm, absolut. Jag har ju som sagt intervjuat henne tidigare och jag har träffat henne på flera briefingar och sådär under den här tiden. Och jag märkte en tydlig skillnad på henne. Det var precis som att hon kände att hon inte behövde skälla lika högt när det gäller Putin längre. För att mycket har redan sagts och västvärlden är ganska unison i sitt motstånd mot Ryssland och mot Putin. Och dessutom då så har hon, som jag förstod det, tänkt väldigt mycket under det här året. Hon har läst mycket böcker, hon har reflekterat mycket och frågat sig som, varför gör Ryssland det här gång på gång? Varför anfaller de sina grannländer gång på gång? Och det var väldigt intressant att höra hennes resonemang. Hon kommer ju själv ihåg ockupationen och Sovjettiden. Och dessutom har hon en personlig historia där hennes mamma, 6 månader gammal, fördes till Sibirien ihop med sin familj. De överlevde, eller mamman överlevde åtminstone. Men det var där, jag tror 10 år eller någonting. Och det här är ju en historia också som många estländare delar. Det var väldigt många som dog under Sovjettiden. Det var väldigt många som fördes bort och sådär. Så att det var intressant att prata med henne och höra hennes resonemang.
Mm. Ja, men vad hade hon kommit fram till då? Du sa att hon hade läst mycket och tänkt mycket på Rysslands brutalitet.
Ja, men bland annat så handlade det om, pratade hon, Stalin.
Putin has built this strong revival of Stalinism. So 70% of Russian people support Stalinism. If people admire dictators, there is no obstacle of becoming one or submitting to one.
Och hon menar också att det är just Stalins brutalitet som gör att de ryska soldaterna är så brutala idag. För det här är ett samhälle, enligt henne då, som genomsyras av våld, där man inte har respekt för människoliv. Och att det, liksom, det har blivit något normaliserat. Och sen så tog hon också upp det att det har aldrig varit någon Moskva-rättegång. Om man tänker då Nürnberg-rättegången efter andra världskriget i Tyskland, och i Japan hade man också en rättegång där befolkningen tvingades inse vad det är man har gjort, de brott och de hemskheter man har begått, och att det här då är ett måste för att man ska kunna bearbeta det och sen gå vidare. Pratar man med en tysk av vilken som helst så känner de ju i princip alla en sorts kollektiv skuld, eller de har minst tänkt på kriget och vad Tyskland gjorde. Och det här menar hon på då, det har man aldrig gjort i Ryssland. Liksom, ryssarna är inte medvetna om alla de hemskheter de har begått i olika länder genom åren.
Det kanske blir en Moskva-rättegång efter det här kriget.
Vem vet?
Vem vet. Men hade hon någon tanke på hur kriget skulle kunna stoppas då?
Jo, det hon sa var att det är inte över förrän Ryssland inser att man har begått ett misstag. Man måste liksom inse att det finns ingen idé, det här var fel. och då kommer kriget vara över först då. Det handlar inte om att slåss tills man lägger ner vapnen eller uppnår någon form av fredsuppgörelse. Det har förresten kallats sagt flera gånger sedan kriget startade att fred är inte målet. För man kan ha fred och det kan fortfarande vara våldsamheter som exempelvis då under Estland och den svenska ockupationen. Och så frågar jag henne, liksom, men tänker du det då att det är Putin som ska inse detta? Kommer han verkligen göra det med tanke på att han är efterlyst och det är liksom, väntar en rättegång och så vidare? Och då liksom undvek hon att svara på det. Och till slut när jag hade liksom tryckt på lite grann och sa hon att ja, men det är upp till ryska folket att bestämma vem som ska leda landet. Så där fick jag inget riktigt bra svar.
Ja, för det känns ju långt bort att Ryssland skulle inse att de har gjort fel.
Ja, här och nu definitivt. De känns ju som att det måste till någon regimförändring, en ny regim.
Mm. Men som du sa där i början så är ju också Estland ett land som i förhållande till sin storlek skickas flest vapen till Ukraina. Vad tycker Kaja Kallas? Alltså, tycker hon att EU och väst hade kunnat göra mer? Eller vad är hennes tankar kring det?
Estländerna tillhör ju de som hela tiden tycker att man ska göra mer, att det måste skänkas mer vapen till Ukraina och så vidare. Men hon sa att hon har funderat på vad som hade hänt om man hade gett alla de vapen som vi nu har skänkt. Det har ju varit så mycket tvekningar och liksom, det har ju liksom gått ganska långsamt. Man har sagt nej, nej, nej och sen ja. Och vad hade då hänt om man hade gett alla vapen från början istället? Liksom i februari, mars, kanske till och med januari, hade då kriget kunnat sett annorlunda ut, hade till och med kanske kunnat vara slut, för att Ryssland har insett tidigt att det här är ingen idé. Men Kaja Kallas, precis som då de övriga baltländerna och Polen, vill ju att man ska ge stridsflyg och liksom allt som bara går för att ställa upp på Ukrainas sida. Det är återigen det här med att varenda stridsvagn som försvinner, där är ju ännu mindre som kan vändas mot oss.
Mm.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Kaja Kallas har ju blivit då en välkänd röst nu i omvärlden, men hur ser man på henne på hemmaplan i Estland?
De har ju 1,3 miljoner invånare och nämn en annan estnisk premiärminister genom tiderna. Du kan antagligen ingen.
Nej, jag ska också erkänna att jag inte kunde Kaja Kallas innan Rysslands krig.
Nej, men det är ju det. Helt plötsligt så känner alla till henne och det är de väldigt stolta över. Och jag pratade med en massa människor som sa att egentligen är jag vänster. Alltså hon kommer ju från ett höger mittenparti. Men jag gillar henne ändå och jag har liksom ingenting negativt att säga om henne som person. Jag är jätteglad att hon är vår premiärminister. Och det såg man ju också, det var ju val i Estland här under våren och hon fick ju ett rekordresultat. Och då ska man ha med sig att innan kriget bröt ut så var hon inte jättepopulär på hemmaplan. Då var hon ganska nybliven premiärminister som dessutom ansågs inte vara så himla bra på att kommunicera. Vilket ju är lite roligt så här i efterhand. Och man tror inte att hon hade vunnit valet igen om det inte hade varit för att det blev krig. Sen finns det annan kritik inrikes som att hon nu har höjt skatterna och sådana grejer som, eller håller på att höja skatterna som gör att alla inte är lika glada. Men stolta är man.
Mm. Du som har träffat henne då flera gånger, hur skulle du säga att Kaja Kallas är som person?
Ja, men hon har en otrolig pondus. Det märks när hon kommer in i ett rum och hon är inte en person som man sätter sig på. Sen är hon ganska sirlig, inte kort, men liksom ger ändå ett väldigt kvinnligt intryck. Hon har nästan alltid klänning på sig, som gör att hon sticker ju ut också i de här sammanhangen när hon står med en massa manliga ledare.
Good morning to all of you and welcome to this extraordinary NATO summit.
Kaja Kallas har ju också pickats ut som en möjlig kandidat att ta över NATO-chefsrollen efter Jens Stoltenberg. Och jag tänkte att vi kunde lyssna på vad hon själv säger om det.
It's highly unlikely that I will be offered such a job. So
why?
Because of being very vocal about these issues.
That was my next question.
Yeah. So I've seen in my life people who want to get a certain position, and then they start to withhold themselves because they don't want to make anybody angry. And I think it's the wrong way, actually.
Would you say yes if you got the question?
It depends from whom, and then it depends, is it a serious question? You know, of course, I must say that I'm, of course, flattered that my name circulates.
Det hon säger här är ju att hon är otroligt smickrad, att hon aldrig riktigt vet vad hon ska svara när hon får den frågan. Men sen när jag frågar henne om, skulle du säga ja om du fick frågan? För det verkar som att hon inte har fått den ännu, eller så spelar hon bara väldigt bra teater.
Hon är ju totalt politiker.
Ja, är att hon skulle fundera. Men att hon är som sagt smickrad, och liksom, inte minst för Estlands vägnar. Men ja, hon är som sagt politiker, men mitt intryck av Kallas, och det här testade jag också med lite andra journalistkollegor, estniska journalistkollegor, och det är att hon verkar ha ett nästan tvångsmässigt behov av att svara på frågor, och det gör verkligen inte alla politiker som man intervjuar. Och jag testade den tesen med estländska journalister, om jag så här, stämmer det? Är det så? Det känns så. Och de bara, ja, ibland svarar hon på frågor som nog inte var riktigt meningen. Och hon sa ju rätt ut där att, ja, men om jag får frågan, då ska jag fundera. Och det är ju inte alla som gör.
Mm. Hon säger ju också själv lite grann här i svaret att hon tror inte att en så frispråkig person som hon själv skulle kunna egentligen ha den rollen. Vad tänker du om det?
Men jag tror att hon möjligen har rätt där. Vi har ju gjort ett helt avsnitt om möjliga efterträdare till Stoltenberg, du och jag. Och jag sa i det avsnittet att jag tror att hon är för frispråkig. För samtidigt som det uppskattas att det är någon som verkligen säger tuffa saker mot Putin, så är det ju inte säkert att det är den rollen man vill ha från en generalsekreterare för NATO, som ju är språkrör och ansiktet utåt för alliansen. Det kanske kunde vara bättre med någon som är lite mer diplomatisk, för att inte då spä på de dåliga liksom förhållandena ytterligare. Men samtidigt så är hon en kvinna. Man vill gärna ha en kvinna den här gången. Hon kommer från ett av de nyare medlemsländerna, även om man har varit med ett bra tag. En annan som nämns nu på sistone är ju Mette Frederiksen, den danska statsministern, som ju till och med får åka till Vita huset och träffa Biden, hux flux, som många då sett som ett tecken på att hon skulle kunna vara. Hon är ju betydligt mer diplomatisk, fast å andra sidan så var ju den förrförra generalsekreteraren Fogh Rasmussen dansk. Och då blir det ju lite märkligt för många andra länder att är det bara två länder som man växlar mellan, Norge och Danmark då, som får lov att vara generalsekreterare. Så att det kan bli Kallas, men vi vet inte. Det är en topphemlig process.
Det är det. Vi fortsätter följa den. Tack så jättemycket, Therese.
Tack.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Och klipp i programmet kom från Sveriges Radio, Dagens Nyheter, C-SPAN, Folk och Försvar på YouTube, EU Debates på YouTube, och vi hörde Arvo Pärt, Fyr Alina.